Jag älskar julen. Jag absolut älskar julen. Alltså jag älskar allt som har med jul att göra. Julpynt, julmat, julmusik, till och med julstöket har sin charm. Alex klarar inte av den, jag bryr mig inte om den. Ja, i princip allt älskar jag med julen. Förutom det där med sill och lax och sånt där konstigt som finns på som julbords. Ja, ni vet, sånt som ni tycker om typ. Julen är mysig. Julen skapar värme, kärlek, omsorg. Julen, den samlar ihop familjen. Oavsett i vart i världen man befinner sig så försöker man ta sig hem. Och kan man inte komma hem så hör man av sig på något sätt. Julen ger hopp. Att predika om julen dock är en helt annan sak. Det är liksom under icke-högtider så har jag ju liksom en hel bibel att predika om. Men kring julen, då är det ju julen och julevangeliet och det där. Och förstå mig rätt, jag älskar julevangeliet. Men ni har ju hört det så många gånger. En del av det kan det till och med liksom fram och bak, upp och ner. Liksom. Ni kan till och med historiska händelser. Ni vet liksom, ni kan nästan vara som visemännen så ni vet vilken stjärna det är ni skulle kolla på. För att liksom, förstår ni? Man har mycket. Men så satt jag och tänkte när jag för mig. Det kanske är just det som är grejen. Vi behöver inte alltid komma på något nytt att tala om. Vi kanske bara behöver påminna oss vad det handlar om. Så jag tänkte jag skulle läsa, inte julevangeliet, men det som händer lite innan julevangeliet. Det är ju en del av julevangeliet, men vi kan ju inte säga att Jesus har fötts innan 25. Jag hoppas jag är fel. Men Lukas evangeliet kapitel 1. Från vers 26 och framåt. Nu har ni suttit ner så länge. Sen tänker vi kan stå upp. Och så läser vi det tillsammans. I sjätte månaden sände Gud ängel Gabriel till staden Nazaret i Galileen. Till en jungfru som hette Maria som var trolovad. Med sin man som hette Josef av Davids släkt. Ängeln kom in och sa till henne, gläd dig du högt benådade, Herren är med dig. Maria, hon blev förskräckt och undrade vad ängeln kunde mena. Men ängeln sa, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en son och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfäder Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt och hans kungamakt ska aldrig ta slut. Då frågade Maria ängeln. Men hur ska det här ske? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man. Ängeln svarade. Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska det barn som du föder vara heligt och kallas Guds son. Din släkting Elisabet väntar också barn trots sin höga ålder. Hon som vars man var steril är nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Sedan lämnade ängeln henne. Varsågod och sitt. Jag tänkte tala om Maria. Och jag har lite punkter som jag liksom tänkte lyfta upp. Min första punkt är Maria var en riktig person. En del har kollat och jag har sökt och jag har forskat och jag säger, en del har svårt att säga att Maria ens har existerat, utan man tror att hon kanske var någon metafor eller liknelse för något. Anledningen till varför man tror det är för att det inte har skrivits om henne i så många andra historiska böcker eller verk eller vad liksom, förutom Bibeln. Min rosa bibel. Om man tänker efter så är ju det ganska så självklart att det inte gör det. För på den tiden som Maria levde, det var ju manssamhälle. Det var ju män som var liksom, som bestämde, som var viktiga, som regerade, som det liksom, kvinnan räknades inte ens. De ägdes av män. Så när Maria, när liksom, hon ägdes först av sin far och sen när hon skulle gifta sig, då skulle hon ägas av sin man. Så det var liksom inte någon kvinna, förutom de som hade så här riktigt, riktigt, riktigt bra, bra ställt. De kanske nämndes i något liten mening någonstans. En annan grej med Maria är att hon var från Nasaret. Alltså Nasaret är en liten håla, om jag skulle översätta det till idag. Typ ute i ingenstans. Anledningen till att vi vet var Nasaret är ju på grund av Jesus. Annars hade nog inte vi heller bara gått runt och letat på en karta. Nasaret, det har vi koll på nu. Nej. Så därför tänker jag att det är nog kanske lite svårt då att liksom, jag förstår människor som tänker att hon inte har funnits. Men hon har funnits. Hon har funnits. Hon är en riktig person. Två. Maria, hon var ödmjuk. Om man slår upp i Jesaja kapitel 7, alltså gamla testamentet. I vers 14 så är det en av profeterna som profeterar. Ja, det är ju Jesaja som profeterar. Då han säger så här. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Jungfru ska bli med barn, föda en son och hon ska ge honom namnet Emanuel. Jag tänker ju att från den gången att Jesaja profeterade här till det liksom tillfället Maria liksom får budskapet från ängeln, så måste det ju ha varit väldigt många unga tjejer och kvinnor som undrat, är det jag? Är det jag? Det har jag gjort i alla fall. Säg vad ni vill, men jag tror ni också. Inte män, utan kvinnor. Men Maria blev den som var utvald av alla kvinnor på jorden som hade existerat då. Hon fick besöket av ängeln som säger, var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn, föda en son och du ska låta honom heta Jesus. Vad gör Maria när hon hör det här? Woho! Jag är utvald, inte du. Jag är utvald, inte du. Jag skulle bara få er att vakna lite. Nej, hon står inte så. Hon går inte med en plakat genom hela byn och säger, det är jag som Gud har utvalt, det är mig. Hallå, jag är bäst, det måste vara något. Nej, vad gör Maria där? Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Maria var ödmjuk. Tre. Maria hade en lydnad utöver det vanliga. Hon var ung, hon var fattig och hon var kvinna. Hon var helt enkelt ett otänkbart redskap i världens ögon. Men trots allt det här så var det henne Gud valde. Hon visste också att konsekvenserna av att säga ja till det här uppdraget skulle kunna innebära att hennes fästman lämnar henne. Hennes familj kan vända henne ryggen. och hon skulle bli hånad av alla runt omkring henne. För jag menar, att komma där, man tror att Maria var någonstans mellan 13 och 15, så vi säger ungefär 14. Tänk om en 14-åring skulle komma och säga, jag är gravid med Guds barn. Hur många skulle tro en 14-åring som kommer och säger, jag är gravid med Guds barn? Man hade ju skrattat, man hade ju liksom, ja, mår du bra? Typ. Men ändå, trots all den här liksom kunskapen och alla konsekvenser hon liksom vet skulle kunna ske, så säger hon ja. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som han har sagt, är en av mina favoritverser i Bibeln. Maria fick äran att bli Jesu mamma. Hon hade en lydnad utöver det vanliga. Och hennes lydnad ledde till vår frälsning. Punkt 4. Maria kunde skrifterna. Ursäkta. När Maria besökte Elisabet och Elisabet och Johannes i magen bekräftar Maria och Jesus i magen, så brister Maria ut i bön. Och i sin bön refererar hon till Moseböckerna, profeterna, Saltaren. Och jag tänkte vi skulle läsa lite av hennes bön. Och det står i Lukas kapitel 1 från vers 46. Maria sa, jag vill hylla Herren av hela min själ. Min ande jublar över Gud, han som räddar mig. Han har sett till sin ringa tjänarinna. Från den här stunden ska alla generationer prisa mig lycklig. Han, den mäktige, har gjort stora ting med mig. Heligt är hans namn. Hans barmhärtighet är stor mot den som fruktar honom från generation till generation. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm och skingrat dem som är övermodiga i sina tankar och i sina hjärtan. Härskare störtar han från dess troner, med det ödmjuka upphöjer han. Han mättar de hungra med sin godhet, men det rika driver han tomhänta bort. Han hjälper sin tjänare Israel och kommer ihåg sin barmhärtighet mot Abraham och hans ättlingar för evigt, som han lovat våra förfäder. Och då kanske man tänker, jaha, vart någonstans kunde hon skrifterna? Jo, jag tänkte vi skulle ta upp några. Så vi ser liksom, det är lite bibelstudie samtidigt här. Vers 46, det är kopplat till Saltaren 34 och 2. Jag vill alltid prisa Herren, ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar. Vers 47 är kopplat till, jag har inte glömt skriva vart den är kopplad, men den är kopplad till någonting. Det finns ingen annan Gud än jag, en rättfärdig Gud och en räddare, ingen annan finns. Jag får återkomma vart den står. Men den står någonstans, jag vet. Vers 48. Första Samuels boken 1 och 11. Det är Johannas bön. Härskornas herre, se till mig som din tjänarinna. Och här kopplar hon ju liksom. Herren har sett sin ringa tjänarinna. Ja. Vers 49. Det är från Saltaren 126 och 3. Ja, Herren har gjort stora ting med oss. Och vi är glada. Hon kunde skrifterna. Det innebär att hon måste ha varit väldigt uppmärksam, lyssnat på undervisningen och texterna som hon läst i synagogan. För de hade ju ingen bibel. De hade ju inga fysiska ting som de kunde ta med sig hem. Hon måste ha varit uppmärksam på det som sägs. En ung tjej. Paulus säger till Timoteus, låt ingen se ner på dig för att du är ung. Du kommer aldrig aldrig ångra dig om du spenderar tid med din bibel. Du kommer aldrig ångra dig att du har läst och kan berättelser, att du kan bibelverser utan till. Utan det kommer berika ditt liv och din omgivning. Du kommer aldrig ångra dig om du spenderar tid med din bibel. Och innan jag går in i nästa punkt så vill jag faktiskt att vi stannar en liten stund där. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Jag skulle vilja be att vi gör det tillsammans för barn och ungdomar och unga vuxna i vår församling. Att de känner att det här är det absolut viktigaste som berikar mitt liv. Som vägleder, som tröstar, som uppmuntrar, som utmanar. Vi ber. Jesus, jag bara ber för en ung generation som du kallar, som du vill rusta, som du vill utmana, Jesus. Jesus, jag tackar dig för våra verksamheter, men jag ber att det inte bara är lek och skoj, Jesus, utan jag ber att det får bli en kyrka för nästa generation, en kyrka med hjärta för nästa generation, en kyrka som vill kunna utmana och uppmuntra och tala liv i en generation som behöver höra dig, som behöver tala som dig, som har fått tag i dig på riktigt. Jesus, jag ber att du ska få resa unga människor i vår kyrka som hungrar efter ditt ord, som törstar och längtar att få veta mer om vem du är. Längtar att få möta dig, Jesus. Jesus, jag ber om en generation som ställer sig hängivet till dig och säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Jesus, jag ber för vår generation av unga vuxna som är ett enormt böneämne i vår församling. Möt dem, Herre, och knocka dem till golvet i din närvaro så de inte kan bortförklara att det är du som har mött dem. Jesus, tala till dem. Möt dem. Och Jesus, tack för det du gör genom våra barn, ungdomar och unga vuxna. Amen. Punkt 5. Maria visste att hon behöver räddning. Elvis sjöng Mary, did you know? That this child that you delivered will soon deliver you. Maria, visste du att det här barnet du förlöste kommer en dag förlösa dig. En dag befria dig. En dag rädda dig. Maria är den enda personen som var med vid Jesus födelse och när Jesus korsfästes. Jag vet inte och jag tror inte faktiskt att när ängeln besökte henne där att hon visste vad det skulle innebära att vara Jesu mamma. Men Maria säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som han har sagt. Genom Jesus får hela världen sitt hopp. Maria kom inte till världen med nåd. Det gjorde Gud. Maria kom inte med frälsning till världen. Det gjorde Gud. Trots omständigheterna kom Maria med ett ödmjukt, villigt och ett tjänande hjärta som Gud kunde använda. Julen, alltså. Så mycket julpynt, julmat, julmusik och julstök. Vad ska vi göra? Jo, vi ska berätta för människor om världens bästa budskap. Det finns hopp för dig och mig. Det finns hopp för våra familjer, för våra arbeten, för våra omständigheter. Gud, jag ber att det ska finnas hopp för vårt Hässleholm, för vårt land, för hela våran värld. Det finns hopp. Det är vår uppgift. Marias uppgift var att vara mamma till Jesus. Vår uppgift är att förmedla. Det finns hopp. Kanske är det så att du anser att dina omständigheter i livet inte gör dig till en tänkbar kandidat i tjänst för Gud. Jag skulle vilja säga till dig, begränsa inte Gud. Han kan använda dig om du litar på honom. Tänkte vi skulle be. Och i respekt för varandra så skulle jag önska att vi blundar. Och du som är med via radio eller YouTube, jag bjuder in dig också att vara med just nu. Jag har talat om Maria, att hon var ödmjuk och hon är en lynar utöver det vanliga. Hon kunde skrifterna och hon insåg att hon själv behöver räddning. Jag skulle vilja börja med min första fråga, och det är att fråga: finns du här som kanske inte har sagt ditt ja till Jesus och skulle vilja säga ditt första ja? Vare sig du är via radio eller YouTube eller just här i kyrksalen. Jag kanske inte ser dig, men Gud ser ditt hjärta. Vill du lyfta en hand? Vill du ta emot Jesus som din räddare, som din frälsare, som hopp i ditt liv? Tack så mycket. Så skulle jag vilja fråga dig, du som kanske behöver en ny start med Jesus. Du behöver liksom börja om. Du behöver liksom ta ett nytt avstamp nu i juletider. Du behöver bli påmind liksom att Jesus, det är dig jag vill följa. Det är dig jag längtar att få lära känna. Jag vill kunna det här med skriften. Jag vill liksom att Bibeln blir en levande bok för mig. Kan du lyfta din hand? Tack så mycket. Och den sista frågan. Sitter du här och tänker att jag är nog inte någon tänkbar kandidat att stå i tjänst för Gud? Vill du lyfta din hand? Tack så mycket. Då vill jag be för dig. Jesus, tack för att du är liv. Tack för att du är hopp. Tack för att du är kärlek. Gud, jag tackar dig för att du blev människa. Föddes till vår jord. Inte i palats med ståta och pomp och trumpeter och hela orkestern. Utan du valde att födas av en enkel jungfru i ett stall. För att alla ska kunna förknippas med dig. Alla ska kunna känna att man får komma till dig. Jesus, du ser de händer som har lyfts. Kanske för första gången. Och man vill säga ja, jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Jesus, just nu är det fest i himlen. Det är fest i himlen när man vågar säga sitt ja. Så Jesus, jag bara ber för personen som har gjort det, Jesus. Tack Jesus för att du är där, för att du möter. Tack Jesus för att du är vår räddare, vår frälsare. Tack för att du dog och uppstod för oss. Tack för att du flyttar in i våra hjärtan och vi får ge våra liv till dig. Jesus, du ser dem som känner att behöver ta ett nytt avstamp där också. Jesus, jag ger mitt liv på nytt till dig. Hjälp mig att ställa in kompassen åter igen. Hjälp mig, Jesus, att längta, att hungra, att törsta efter mer av dig. Hjälp mig att söka i ditt ord efter vägledning, efter någon uppmuntran, efter där jag behöver dig. Låt inte mina omständigheter, låt inte situationer tala om vem jag är, utan himmelske Fader, du är konungarnas konung, herrarnas herre. Du är den som kan göra allting nytt. Du är den som kan förmedla hopp, kärlek, Jesus, där allting verkar dött, där kommer du med liv. Jag ber för det äktenskapet, Jesus, just nu som du säger till mig. Jesus, jag ber att du ska få komma in med liv. Jesus, jag ber att du ska få komma in med helande. Jesus, jag ber att du ska få vara herre och frälsare in i den familjen. Jesus. Jesus, jag ber för den som känner att man kanske inte är ett tänkbart redskap. Men Jesus, tack för att du väljer enkla människor. Jag kan väl läsa i ditt ord. Människor som gör fel, som inte känner att de duger. Men Jesus, du säger, jag vill använda dig att förmedla hopp till den här världen. Att förmedla hopp till dina arbetskamrater, klasskompisar. Du kanske är den som kan bära hopp in i din familj. Jesus, jag ber att juletid, med allt det vi är, allt det vi har, så får vi bara säga, vet du vad, Jesus älskar dig. Tack Jesus för att du talar. Tack för att du gör om och gör nytt. Men tack för att du älskar oss av hela ditt hjärta.